liv som en lovsång. Tack för att hela vårt liv, hela vårt väsen kan få bli en lovsång till dig. Tack för att förmånen att få göra det. Tack för att vi får vara i ditt ansikte. Åh Herre, vi överlåter oss till dig den här stunden. Vi ger oss till dig den här stunden. I Jesu namn. Amen. 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 Vi är ju inne i en predikoserie. Bara Jesus kan. Bara Jesus kan. Och idag så har vi kommit till förlåtelsen. Bara Jesus kan förlåta. Och när man närmar sig förlåtelse så får man göra det ödmjukt. I respekt för vår egen bräcklighet. I respekt för att vi är människor och vi har levt ett liv. Och vi har varit med om händelser och vi har sett saker. Så när vi pratar om förlåtelse så får vi göra det i respekt för vår bräcklighet. Att vi är trots allt människor. Men vi får också närma oss begreppet förlåtelse i det att det faktiskt finns en sanning här om förlåtelse. Oavsett hur bräckliga vi är, oavsett vad vi har varit med om, oavsett kanske tragedier och konflikter och allt vad det är, så finns det trots allt en sanning. Och det är den sanningen vi behöver djupdyka i ibland. Oavsett hur det kanske hugger tag och smärta till. För vi har en ryggsäck allihop. Förlåtelsen får vi också närma oss i det att det finns en kraft. En kraft som ska hjälpa oss att förstå förlåtelse. Inte bara teoretiskt utan också praktiskt. Genom att praktisera det. Genom att göra det. Och den kraften kommer ju från den helige ande. Så när vi närmar oss förlåtelse så behöver vi väga in de här tre sakerna. För jag är övertygad om att den här predikan och den här gudstjänsten och intervjun som kommer med en hemlig gäst. Jag ska hålla er på sträckbänken. Vem den här hemliga gästen är. Som vi ska intervjua. När vi har den här så kommer det att greppa tag i oss. Det är min bestämda erfarenhet av det här ämnet. Så det jag vill börja med när vi pratar om bara Jesus kan förlåta. Så vill jag börja med att titta lite grann på hans mandat att förlåta. Hans faktiska konkreta mandat att vara den. Bara den som kan förlåta. Och jag vill läsa några bibelställen här för er tillsammans med er som får ge. Och det finns ju fler bibelställen som lägger grunden för Jesu mandat att faktiskt förlåta. Men några stycken tänkte jag att vi tar till oss. Och då börjar vi ifrån första Johannes evangeliet kapitel 1 vers 29. Johannes evangeliet första kapitlet och vers 29. Och där kommer vi ju in i det ögonblicket när Johannes döparen ser Jesus närma sig. Och då säger han, och grunden för det här är ju att det Johannes döparen säger, det är ingenting som han hittar på själv. Utan det kommer från Gud. Det är Gud som talar genom Johannes döparen. Det är Gud som ger Johannes döparen. Det han talar är Guds ord. Det är Guds hälsning. Så när vi får det här till oss, när Johannes döparen säger det här, då står det så här då i vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sade, se Guds lamm som tar bort världens synd. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Det här är en del i det mandat som Jesus har fått att förlåta. En av de bibelställen. Vi hoppar iväg till Lukas, teoretikern som hade till uppgift att skriva ner allting. Och han ville göra det så ordagrant han någonsin kunde. Så upplagt som han någonsin kunde. Det var hans gåva i livet också. Teoretikern, läkaren. I Lukas kapitel 24. Vers 46 till 47. Kapitel 24, vers 46 till 47. Och då handlar det om att Jesus själv citerar de gamla skrifterna. Han citerar de gamla profetierna som har sagts om honom i Gamla testamentet. Typ 400 år innan han kom till jorden. Och då säger han så här i de verserna. Nu måste jag hitta dit igen. Så när det står, och han sa det till dem, så är det Jesus. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida. Och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Evangeliet om syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn, ingen annans namn. I hans namn, i Jesu namn. Här kommer ytterligare en pelare i mandatet för att Jesus har makten att förlåta. Han har fått makten att förlåta. Och det finns också en liten vink här i den här texten om ditt och mitt uppdrag. Men nu tänker jag på makten. Vi får iväg till Matteus evangeliet. Kapitel 28. Vers 18. Och vad är det Jesus säger där? Han säger så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och här på jorden. Jag har fått all makt i himlen och här på jorden. All makt. Han har fått makten att förlåta, bland annat i den här allmaktsbegreppet. Så de här bibelverserna vill jag lägga som, bland många som jag inte har tagit upp, som ett fundament att Jesus har mandat att förlåta. Och hans mandat att förlåta har ju ifrågasatts under det att han började liksom sin gärning på jorden. Så började det ifrågasatts, vem är du att förlåta? Det är väl bara Gud som kan förlåta. Så han började ju, och lite faktiskt av det att han tog på sig det här att förlåta, gjorde ju att hans motståndare såg rött. Det var ju faktiskt en del i att de ville hänga upp honom på korset. För att han tog på sig att han kunde förlåta. Han iklädde sig Guds uppgift. Men de hade ju missat att Gud hade ju gett han den uppgiften. Så hans makt att förlåta ifrågasätts ju då. Hans makt att förlåta, eller hans förmåga att förlåta, det ifrågasätts ju idag med. Främst av människor som inte tror på honom. Men också andra religioner ifrågasätter ju det här. Men han har fått mandat att förlåta. Hans uppdrag, hans liv, allt han gjorde handlade ju om förlåtelse och försoning. Allt, vartenda steg han tog, i stort sett vartenda ord han sa, handlade ju om förlåtelse och försoning. Det var hans uppdrag, det var hans liksom fokus, förlåtelse och försoning. När vi läser om hans vandring så ser vi ju hur han möter människor som han förlåter. Gång på gång på gång så ser vi hur liv förändras. Hur människor blir förlåtna. Hur ryggar rätas. Hur skuld flyger av, hur skam flyger av. Gång på gång på gång så förlåter han människor. Människor blir fria från skuld, från skam. Från bundenhet i hat och förakt. De blir fria. De blir förlåtna. Gång på gång på gång. De blir fria från skuldens fängelse. Samvetets fängelse. Föraktets fängelse. Hatets fängelse. De blir fria. De blir fria. Men vi behöver skilja på två saker här. Innan vi går vidare. Och det är ju förlåtelse för synder och förlåtelse för synden. Vi behöver skilja på de här sakerna. Och de här tankarna kom in i mitt liv första gången på Korteboskolan när vi satt där och hade första gången vi hade teologi i årskurs 2, då vi började liksom djupdyka det här. Då fanns det en lärare som hette Barbro Olander och hon ville att vi skulle börja jobba med det här. För att se att det är faktiskt lite skillnad på de här sakerna. Det är skillnad på de här två sakerna. Synder. Alltså det jag gör är ju konsekvens av att det finns någonting i mig som är synd. Alltså en fallen natur. Någonting skadat i mig som gör att jag har väldigt svårt för att gå rakt och rätt i livet. Och jag har väldigt lätt att välja att gå och göra saker som är mot Guds vilja. Jag har det i mig. Det är en skadad natur. Och det är det som kallas för synd. Och det är det som finns där och lockar mig gång efter gång. Att göra synder. Hänger ni med där? Det är skillnad på synden och synderna. Synderna är en konsekvens att det här finns djupt inbäddat i oss. En grundskuld. Alltså vi har fått en kronisk sjukdom som kan hållas nere med bensin eller med medicin. Och i det här fallet så handlar det om den helige ande. Det kan hålla nere den här kroniska sjukdomen tills att vi en dag är fria. Och det är när vi är i himlen. Och ju mer jag liksom tar till mig helige ande, ju lättare har jag att vandra genom livet utan att göra syndiga gärningar. Lite där har vi ju det. Alla har vi den här grundsynden. Och då vill jag ju säga så här. Bara Jesus kan förlåta både grundsynden och synderna. Bara Jesus kan förlåta grundsynden och synderna. Det är bara han som kan göra det. Bara. Han offrade sig på korset. Han tog vårat straff. Som klassisk tro, klassisk kristen tro beskriver det. Så den här grundsynden som finns i oss, det straffet för alla är en evig död. Sen kan vi kategorisera vad det här, men jag väljer att använda ordet evig död. Det är straffet, syndens lön är döden, står det i Bibeln. Så det är straffet. Han dog för den grundsynden. Han förlät dig och mig den grundsynden. Och det är därför det står, genom hans sår är ni helade. Alltså det sår som grundsynden har i oss. Han har byggt bron till himmelriket som så många förkunnare har sagt. Han dog för grundsynden som vi aldrig kan sudda ut. Det finns där och den har han dött för, den har han förlåtit. När han hänger på korset och säger förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är det sista han säger nästan. Han förlåter. Så när du tar till dig Jesus så handlar det om att den här grundsynden förlåts, stryks över. Det är det som är fokus. Visst, du blir förlåten för vad du har gjort fram till den dagen du blir frälst. Men då är vi ju inne på gärningarna. Det viktigaste är ju att grundsynden suddas ut så du hamnar i himlen. Det är det som är det viktiga. Det är där grejen är, grundsynden. Och det är det han förlåter på korset. Så grundsynden, det är bara han som kan ta bort. Det är bara han som kan förlåta. Ingen annan. Han har mandat att säga, Stefan, du är förlåten. Din grundsynd är förlåten. Du är välkommen in i paradiset när den dagen kommer. Det är bara han som kan förlåta grundsynden och försona oss med Gud. I Efesierbrevet så läser vi, i honom är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Så det är bara Jesus som kan förlåta din och min grundsynd och reparera skadan mellan dig och mig, eller dig och Gud och mig och Gud. Försona mänskligheten med Gud. Men sen är det bara Jesus som kan förlåta gärningar som vi gör under vår livstid. Här blev vi förlåten, frälst, grundsynden är förlåten, ett streck i stryket. Men sen vandrar vi tillbaka, vi vandrar framåt. Vi har fortfarande den här kroniska sjukdomen i oss. Och vi kommer att göra saker och vi kommer att tänka saker som är mot Guds vilja, som är synd. Och då är det bara Jesus som kan förlåta. Det är därför vi i Bibeln ser steg, metoder, gudomliga tankar om hur du och jag kan hjälpa varandra och förstå att vi kan få förlåtelse för våra synder, alltså våra gärningar. Och då hittar vi det exempelvis i 1 Johannes brev kapitel 1 och 9. Om vi bekänner, alltså inte om ni går och tiger och förtrycker och förtränger. Nej, om ni bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Här finns det vissa religionsutövare som säger att den kristna tron flyr ansvar. Då skulle jag vilja säga så här, det är ett enormt ansvar att ställa sig framför en broder eller en syster och säga jag har faktiskt gjort det här. Jag vill bekänna min synd, för det står också i Bibeln. Vi ska bekänna vår synd inför varandra. Det är ett jätteansvar att ställa mig framför någon och säga du, jag har gjort det här. Och Stefan eller Nomi eller vem av er som är kristna har fått makten att kunna säga i Jesu namn, du är förlåten. Det är att ta ansvar. Det är inte att fly sitt ansvar, för vi blir ju anklagade för att ja, vi syndar och så ber vi om förlåtelse och så syndar vi igen. Nej, men det får vi ju inte göra. Det är Bibeln tydlig med. Inte synda på nåden. Men det är ett jätteansvar att ta på sig. Och här skulle jag kunna berätta saker, men det kan man ta i ett bibelstudium om sånt här. Men det är ett ansvar. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och en person då som har fått smaka på det här, att bli förlåten ifrån grundsynden alltså, och blivit förlåten för syndiga gärningar, det är vår hemliga gäst. Och det är min fru. Får jag be Anneli komma fram? Det är vår hemliga gäst idag. Så Anneli är den vi ska intervjua idag. Så. Hej.
Hej.
Och hålla lite närmare där. Ja. Den är lite så att man hör dig.
Ja.
Ja, min fru. Och jag tänkte, jag hade egentligen två frågor till dig. Och det är ju så här att du blev ju frälst från grundskulden. Du blev ju förlåten för den här grundskulden som jag har försökt prata om i vuxen ålder.
Ja.
Skulle du vilja berätta lite grann, hur gick det till? Vad var det som hände då? Och här får vi gärna hänga lite om vi känner att vi vill hänga lite. Så häng lite. Hur gick det? Vill du berätta lite? Och upp med det lite där nu.
Saken är den att jag kan inte bara lite snabbt berätta, för att det är så mycket som hänger ihop. Och jag behöver ta med allt, för att jag vill belysa verkligen Guds suveränitet. Hans perfekta tidsplan och hur han väver samman människor. Jag blev frälst den 30 januari 1987 i Orsa missionskyrka. Och jag, så här efteråt, så förstår jag att Gud sökte mig redan i på högstadiet. Men då var jag inte mottaglig. Sen gick åren och jag hade väldigt stökigt. En stökig tonårstid. När jag var 16 år så var jag alkoholist. Men i alla fall, jag hade en god vän som jag mycket hängde ihop med. Och hon meddelade en gång, en dag plötsligt, att hon hade blivit frälst. Hon och hennes sambo. Och jag vet att jag tänkte väl kanske, eller tyckte väl kanske inte så mycket om det. Men jag vet, jag tänkte, men vem ska jag nu festa ihop med då? Kort därefter så kände de att de ville gifta sig. Så jag var bjuden på deras bröllop på Lucia 86 i Missionskyrkan. Efter vixen så var det ju fika. Och jag hamnade bredvid en man. Jag var ju helt... I sociala sammanhang så var jag var ju inte van vid det. För jag var ju alltid full, så att säga. Jag hade ju väldigt svårt med det här nya människor och det här sociala. Och så ska man sitta där och vara trevlig nykter. För jag kunde inte dricka innan. Men den här mannen jag hamnade bredvid, han, det var inte vilken man som helst. Det var Bengt. Han var gift med ungdomsledaren. Han var kirurg på Mora lasarett. Och vi började prata. Och jag kände direkt ett genuint intresse. Det fanns någonting bakom hans frågor. Vem är du? Och jag var ju ingen. Så. Men det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Och det följde med mig efter sen. Kort därefter så följde jag med min kompis Mia på en ungdomssamling. Och just den fredagen skulle vi åka upp till Grönklitt. Det är skidbackarna där utanför Orsa. Och där hade de en jättefin pulkabacke. Så vi var där och åkte pulka och hade jätteroligt. Och efteråt sen så gick vi in i en stuga där och grillade lite korv och umgicks. Och så plötsligt skulle de börja be. Och jag satt ju där och jag visste ju ingenting. Jag är uppväxt i ett okristet hem. Jag visste ingenting. Och så började de be. Och jag satt där och tittade mig omkring och alla bad och så här. Och så plötsligt, det var så här att min pappa var svårt cancersjuk just då. Och plötsligt hör jag ungdomsledaren börja be för pappa. Och hon nämnde honom vid namn. Så jag förstod ju att det är inte första gången de har bett för honom. Och det där grepp tag så väldigt, men jag började nästan gråta. För jag blev så rörd över deras kärlek och omsorg och omtanke allt där. Men kort därefter så, jag fortsatte att följa med sen på ungdomsmöten. Och kort därefter så gav jag mitt liv till Gud. Jag förstår ju efteråt varför Gud hade så bråttom. Att det var viktigt att jag blev frälst då. Min pappa som sagt var svårt sjuk och han åkte ut och in på lasarettet. Jag fick veta också att det här Bengt, han hade utfört en operation på pappa. Så de hade fått kontakt och pappa fick sånt väldigt bra förtroende för honom. Och sen, när jag nyss hade varit bara frälst ett kort tag så började få tankar, dop. Och jag bara kände, men vadå dop? Jag visste ju barndop, det vet jag ju. Men dop, alltså jag bara kände, jag måste döpa mig. Och jag ringde min ungdomsledare då och frågade henne, dop, vad är det för någonting? Och så, hon förklarade för mig så här. Och jag sa, men jag måste döpa mig. Och så bestämde vi en dag. Och jag sa, ja men den onsdagen. Och så bjöd jag in dem jag vill ha med på mitt dop. Och just då var pappa hemma. Och han var relativt stark. Så han kunde vara med på dopet. Och sen efteråt så, när jag gick fram här och de skulle be för mig. Alla äldste och så här vet ni. Och när jag tittade upp sen så, då stod pappa där också. Och hade varit med och bett för mig. Sen efteråt så åkte han in på lasarettet och blev kvar där. Jag kom in och skulle hälsa på honom en dag. Och det var väldigt jobbigt. Jag ringde hem till då Britt och Bengt, heter de ungdomsledarna där, och läkaren och det. Och sa det att nu får ni be, för det är inte lång tid kvar. Så han, då sa han så här, ja men jag är ledig idag. Vi är precis på väg ut på en picknick med familjen. Så vi kan komma förbi på vägen. Så kort därefter kom ju de, och han gick in till pappa och var där inne en stund. Sen kom han ut och berättade att pappa blivit frälst. Det var på eftermiddagen. Sen tidigt följande morgon så somnade han in. Så där då kände jag att det var ju så bråttom det här, och ja, så viktigt.
Så resan fram till att du fick din grundskuld försonad och du mötte Herre Jesus Kristus var så planerad så att din far skulle också kunna få lämna sig till Jesus och bli frälst.
Ja.
Det är stort.
Det är stort.
Mm. Sen finns det mycket, jag får intervjua henne någon gång, någon annan gång, för det finns en väldigt fin historia hur hon arbetade, eller hur den helige ande arbetade i Anneli sen efter detta. Men det är en lång historia, det är men fantastiskt fascinerande. Mm. Men sen vill jag också komma till den här skulden som jag pratar om, när man samlar på sig, så att säga, under det att man går då som kristen i livet, så drar man på sig saker. Du har en speciell erfarenhet också av att bli förlåten och få försoning med Jesus för, så att säga, synderna grund som du byggde på liksom. Mm. Vill du berätta lite om det kort? Eller kort, men alltså som du tänker.
Mm. Jo, som jag sa så hade jag ju haft problem med alkohol under många år. Och ni vet, de här jättestora skeppen på haven, när de ska vända, de kan inte bara vända i en handvändning, utan det tar lite tid för dem att snurra runt. Och på samma sätt känner jag, kan det vara för oss, när vi blir frälsta, så allting bara försvinner inte på en gång alltid. Jag fick arbeta lite med det, för att jag hade mina återfall under, nu vet jag inte riktigt hur lång tid, men ett par, tre år kanske. Så hade jag mina återfall då jag gick ifrån Gud, och så var jag ute och drack och så här. Men jag kom alltid tillbaka. Och jag kände det att varje gång, jag kände jag kanske var borta någon vecka eller något sånt här i taget. Men jag kände ju att när jag kom tillbaka så verkligen så fick ju jag uppleva den där förlåtelsen. För att varje gång jag kom tillbaka så upplevde jag så starkt och tydligt att Jesus bara stod med öppna armar och tog emot mig och förlät mig. Och det var väldigt starkt och påtagligt. Och sen efter, ja, var det nu var 2-3 år någonting, så hade jag inga problem, utan det var ett helande, men det tog sin tid. Men jag vart fri och befriad och renad.
Amen.
Till slut.
Amen. Ja. Tack Anneli för att du ville dela verklighet ur de här två möjligheterna. Fantastiska möjligheter. Tack för att du ville dela det till oss, och spontant applåd. Fantastiska. Och de här berättelserna från verkligheten, de finns. Det finns gott om dem att ta till och dela med varann och berätta för andra. Starka berättelser. Bara Jesus kan alltså förlåta grundsynden och synderna som vi vandrar med när vi vandrar. Bara Jesus kan göra det. Men nu ska jag in i nästa lilla block här då. Och det handlar om att det här med att leva i oförsoning, att leva i oförlåtsamhet, kan också bli ett enormt fängelse. Både för den som vägrar att förlåta någon annan. Men det kan också bli ett fängelse för den som, så att säga, inte får förlåtelse. Så två människor här kan, så att säga, hamna i fängelse. Ett jobbigt och slitsamt fängelse. Därför behöver vi titta på att Jesus kallar till förlåtelse. Jesus kallar till förlåtelse. Och det är här vi behöver tänka på vår egen bräcklighet. Det är här vi kommer in på de här sakerna nu också som kan göra ont, som kan bli tungt. Och det är här vi också hittar tydliga uppmaningar på dig och mig som kristen i de gånger vi hamnar i de här lägena. Jesus kallelse till att förlåta, till att förlåta. Och då är det så här att när Jesus ber Fader vår så ger han nog oss den absolut tydligaste signalen. Den absolut skarpaste signalen till dig och mig när det gäller att förlåta. Att förlåta andra. Den tydligaste signalen på att du och jag är kallade till att förlåta. Och då läser vi Matteus. Vi läser då kapitel 6. Och det här är ju Herrens bön, men jag ska plocka ur de här sakerna, de här verserna ur Herrens bön. Det är när han lär oss att be. Så ser vi då i Matteus kapitel 6 och vers 12. Så säger han så här i bönen. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter de som står i skuld till oss. Och så går det vidare i vers 14 och 15. Och det är efter bönen så att säga är färdig. Då kommer det här. Ty, om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Och så kommer en vers som hugger rätt in i märg och ben. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Hur mycket jag än skulle vilja sudda ut den här versen, inte se den, förtränga den, glömma den, så finns den där. Den finns där. Det här sammanhanget finns där. Och vi ska tolka skriften med skriften, och det finns ju inte direkt någon annan vers som suddar bort det här. Den finns kvar. Och hur den smärtar dig och mig, så behöver vi förstå att har du tagit emot Jesus Kristus som Herre, bekänner du dig som kristen, så har vi inget val. Det här handlar inte om en valmöjlighet. Jag vill inte förlåta. Det här handlar inte om ditt och mitt val att förlåta andra som har gjort någonting mot oss. Det handlar inte om ett val. Att inte förlåta, det är en synd. Att inte förlåta andra är en synd. Vi kan inte välja mellan att inte förlåta eller förlåta. Vi kan inte välja. Vi kan inte fly. Konsekvenserna av oförlåtsamhet är enorma. De är enorma, de är enormt stora. Inte minst för din och min relation med Jesus Kristus. Ta bara, om vi ber den här bönen och inte har någon som vi inte har förlåtit, då ljuger vi ju Jesus rätt i ansikte. Skulle han stå här och jag skulle säga det här, så skulle jag ju bli till stoft, alltså i känsla. För han ser ju rätt igenom mig. Han vet ju, men hörru du Kjell, varför ber du den här bönen? Du ljuger mig i rätt ansikte. Du har ju inte förlåtit. Det är ju den där och den där som du inte har förlåtit. Vi kan liksom inte hamna i det läget. Men sen är det också att det blir enormt betydelsefullt för relationen med dig själv. Och relationen med dig andra. Med andra människor. För är det så att vi inte förlåter andra människor, så blir vi bundna, vi blir fängslade, vi blir fjättrade i bitterhet, i hat, i stolthet, i fruktan, i depression. Och den vi inte förlåter, den som kanske ropar efter förlåtelse, men inte får det för att man står där och stampar med sin stolthet. Den personen binder vi i samma fängelse. Den blir inte fri. Här har jag i mitt eget liv varit med om de gånger när jag har blivit fri. För att jag har förlåtit. Jag har varit med om gånger när jag har blivit bunden och fjättrad för att jag inte förlåter. Jag har varit med om att jag har blivit fri för att människor har sagt: jag förlåter dig, Kjell. Jag har upplevt det. Det är sant, det är verkligt. Så för en kristen så är det är liksom livsviktigt att leva i förlåtelse, att gå förlåtelsens väg. Och vi har inget val. Vi har inget val och det gör ont. Om vi inte väljer att gå på förlåtelsens väg, försoningens väg, då är det som att jag skulle vända mig om och spotta på försoningens kors. Hela Jesu liv, hela hans varelse, hela hans verksamhet, hela hans poäng är ju förlåtelse och försoning. Hur kan jag då bortse från det och inte förlåta min nästa? Vi har inget val. Om vi nöjer oss med att jo, men jag är ju bara människa. Man kan ju inte förlåta alla. Och så sätter vi oss ner i den här sköna förnekelsegungstolen och slumrar in. Då hamnar vi fel. För vi har fått någonting. Vi har fått någonting givet. Som ska hjälpa oss att ta det här steget som inte vi kan i egen kraft. Och det är den helige ande. Om vi nöjer oss med de här orden: jag är bara människa, man kan inte förlåta alla. Då förnekar vi ju att Jesus själv säger så här: den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och större. Eller hur? Men om vi väljer det här bibelstället och bara applicera det på helande och såna här saker. Det här handlar ju om hur han gjorde, hur han levde, hur han var. Och en av de sakerna som han gjorde, det var att förlåta. Så det är ju i hans kraft som du och jag ska förlåta. Det är ju den helige andes kraft som du och jag kan förlåta. Vi kan inte gömma oss längre bakom att vi är bara människor. Helig ande är utgjuten. Öppna dig för att den kraften också är till för att du ska kunna förlåta andra människor. Och bli fri din bitterhet. Och bli fri ditt hat. Och släppa loss den människa som är bunden. Du är fri, jag förlåter dig. Den helige andes kraft är ju till för detta också. Och Jesus hänger på sitt kors och han säger till alla som där och då har gjort detta mot honom: förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Kan han? Och så säger han det här och så ger han oss den helige ande. Då ska vi också kunna. Helige ande, ta mig handen nu och så uttalar jag de här orden. Sätt mig fri. Sätt min antagonist fri. Det är härligt och det är underbart. Bara Jesus, och då ska vi ta fram den här bilden. Emil, då kör vi igång en bild här. Bara Jesus kan hjälpa dig att förlåta andra och dig själv. Och då menar jag alltså förlåta allt. Förlåta allt. Den här mannen, vi håller, det kommer ljus på honom och sånt där. Jag hoppas ni ser honom. Det är liksom med den där, det är det där fönstret tror jag som sabbar allting där nu. Den här mannen heter Louis Sampernini. Louis Sampernini. Han, förstår ni, var med och slogs i andra världskriget. Han blev fångatagen och hamnade i ett japanskt fångläger. Där så blev han brutalt misshandlad och förnedrad under väldigt många dagar. Det finns en film som heter Unbroken, kom ut 2014. Och så finns det en film som heter Unbroken, The Path to Redemption. Den kom ut 2018 och det är tvåan. Den här mannen kommer hem från kriget. Hans fru, det här händer i Los Angeles. Han kommer till Los Angeles. Hans fru har börjat gå på de här stora väckelsekampanjerna som Billy Graham hade i Los Angeles. Han kämpar när han kommer hem. Han är bitter, han är hatisk. Han hatar de som gjorde det här. Han börjar dricka. Familjen håller på att falla isär. Allting håller på att gå i stöpet. För han sitter fast i sitt fängelse av hat. Han börjar till slut att smyga med på de här väckelsemötena. Han blir frälst. Och en tid efter det att han hade blivit frälst så förstår han verkligen det här med förlåtelse. Så han ordnar, och den här var ju en känd löpare också. Han är en OS-medaljör i löpning. Så han hade ju lite connections. Så han förstår, han fixar så att han åker iväg till det här lägret där man har tagit alla de här fångvårdarna. Alltså alla de här japanerna som hade betett sig så vidrigt. De fanns ju där i ett läger. Han åker dit. Hans största antagonist, han som var värst, han som verkligen plågade honom, hade han ju tänkt att han ska jag förlåta. Jag ska gå fram till honom och säga, jag förlåter dig. Nu var inte han där bland alla de här fångarna. Så han går omkring där. Och det är en av scenerna i den här sista filmen då. Han går omkring där och säger, I forgive you. It's okay, I forgive you. It's okay, I forgive you. Och så förlåter han de här. Och det händer ju då det fantastiska. Att han blir fri. Han blir fri. Den här mannen ägnade sitt liv åt barn och ungdomar och läger. Han startade massa saker och hans liv gick ut på försoning och förlåtelse. Om han kan förlåta det där som hände honom med hjälp av den helige ande. Då kan vi det också med det som har hänt i våra liv. Hur svårt det än är. I kyrkans värld så kan det finnas släktled som inte förlåter varandra för en strid om stadger. Alltså det som man vill stoppa fingrarna i halsen och kräkas. I kyrkans värld så finns det familjer som inte förlåter varann på grund av att någon hade gjort någonting med någon skogsavverkning som kanske föll in på någons tomt. I kyrkans värld, ja, jag kan rabbla upp sak efter sak efter sak efter sak. Och jag hade inte tänkt säga de här sakerna, men när jag blickar ut så ser jag att jag kan vara trygg att göra det. För det är nog inte så många inbjudna som sitter här idag. Det finns så mycket i den kyrkliga världen som vi inte kan förlåta. Och så klarar den där mannen att förlåta flera övergrepp. Med hjälp av den helige ande och vi sitter där. Ja, men grannen, han gjorde det här med mig 1967, minsann. Nej! Och den där, hon flyttade kaffekopparna och det var jag som var köksansvarig. Nej! Va? Hallå? Hallå? Förlåt och du blir fri. Och oförlåtsamhet är en synd. Bara Jesus kan hjälpa dig att förlåta andra och dig själv. Vi kan ta bort den där bilden. För nu är det avslutning. Vill du bli förlåten för din grundskuld? Är du här som inte har blivit förlåten för din grundskuld? Det vill säga den grundskulden som leder till evig avskildhet från Gud. Finns du här som känner, jag har inte blivit förlåten. Jag har inte sagt ja till Jesus Kristus. Då är du välkommen. Våra förebedjare bara väntar på dig. Finns du här idag som vill sluta att leva i skam och skuld inför Gud på grund av de syndiga handlingar som du har gjort, som binder dig i skuld, skam, samvete, som tynger dig. Här finns förebedjarna och bara väntar på att få förmedla Herrens förlåtelse till dig och göra dig fri. Finns du här som lever i oförsoningens fängelse, det vill säga du har inte förlåtit den som står i skuld till dig, eller det sammanhang som har sårat dig, då finns möjligheten här. Förebedjarna kan be för dig så du får kraften, så att du tar till dig den helige andes kraft och så går du och gör detta och blir fri. Där finns möjligheten. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att det är bara du som kan förlåta. Vare sig det handlar om vår grundskuld eller om det handlar om de gärningar som vi gör som är mot din vilja. Det är bara du som kan ge förlåtelse. Det är bara du som kan befria, Herre. Herre, vi tackar dig för att det är bara du som kan ge oss kraft och förlåta dem som är skyldiga oss någonting. Förlåta dem som har gjort någonting mot oss. Tack för att det är du som kan ge kraften genom den helige ande. Herre, kom och var verksam nu bland mina vänner som är här. Och hos dig som sitter och lyssnar på inspelat, Herre. Åh, du ska veta att Herren är där du sitter just nu också. Om du sitter i soffan eller om du sitter vid köksbordet. Herren ser dig också när du ropar efter förlåtelse. Och till dig som då inte är här och ber om förlåtelse. Ta emot det. I Jesu namn, dina synder är förlåtna. Och du som sitter och lyssnar på det här efterhand och längtar efter att få kraften att gå och be och säga till någon, du är förlåten. Herre, jag ber att du ska fyllas med den kraften så du kommer ur oförsoningens fängelse, så att du kan närma dig och säga, jag förlåter dig, så att du blir fri och så att den personen blir fri. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Amen.